Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ny vecka, ny Landskrona Boys-podd efter Stefan Lindqvists fina gästspel förra veckan. Är du tillbaka, Sebastian Rönnström? Nu ska vi gotta ner oss i Landskrona Boys igen.
Ja, men det ska vi. Vi har ju hunnit med två matcher. Har ju spelats här sen du och Stefan poddade här. Det var väldigt trevligt att lyssna på det avsnittet, måste jag säga. Det var kul att få de här historiska återblickarna och höra Stefans tankar. De var väldigt värda att lyssna på, så om ingen har lyssnat på det avsnittet kan jag ju varmt rekommendera det för alla som är intresserade av Boys. Men det tror man ju på här med matcher och tävlingssäsongen är ju också igång, kan man ju säga nu i och med kuppen.
Stefan hade ju ett tips. Jag pressade ju honom lite där i slutet, ville ha tips vad han trodde inför kuppmatchen mot Ebelovit på Valhalla IP. Då tippade ju Stefan 1-1, mål från Erik Persson. Men han insåg väl att det inte skulle bli exakt så. Det blev ju inte så. Det blev istället en förlust med 2-0. Jag var där, du var inte där, men du såg matchen hemma från din löja i Strövelstorp. Vad såg du?
Ja, men jag såg väl ett Boys som var modigt och försökte, alltså man ska ju ha i åtanke då att man möter IFK Göteborg, som även om de inte har gjort någon större succé de senaste säsongerna i Allsvenskan, så är det ju ett lag från en högre nivå. Ett lag som också under hösten i fjol hittade lite mer rätt och som ju har bevisad stor kvalitet i sin trupp i form av, ja, men kan framförallt då de här hemvändarna Marcus Berg, Gustav Svensson och Oscar Wendt, och bra spelare på många positioner, så det måste man ju ha med sig när man bedömer Boys insats i en sån här match, att det är ju ett lag som håller högre klass än vad superettanlag gör. Men jag tycker Boys gjorde det bra. Man höll ju sig till sin spelidé, precis som man alltid vill göra, men som ofta kan vara svårare att göra mot de här bättre lagen då, att man kan få svårare att diktera villkoren i en sån match. Men i första halvlek tycker jag att det var Boys som drev matchen. Man ägde mycket boll och ja, men intressant, kom ut mycket på vänsterkanten. Edvin Dahlqvist, som ju har ett förflutet i Göteborg, var så pigg ut, hade många fina offensiva aktioner och
hade problem med Ajesh defensivt, ja, men det har de flesta.
Det får man ju säga, men framåt sett och liksom sett hur Boys rullade boll i matchen, så det blev lite förvånande ändå att de kopplade ett sånt grepp i inledningen av matchen.
Eftersom jag är en usel programledare så glömde jag att prata om den menyn vi har idag i dagens avsnitt. Den är inte jättelång, men förhoppningsvis blir den intressant ändå. Då har vi kommit in på det vi ska fortsätta prata om alldeles strax. Matchen mot Blåvitt. Och sen ska vi prata om träningsmötet med Lunds BK, som jag också var på. Det var inte samma, det var ingen dålig stämning, men det var inte 2 500 på läktarna med blåvita halsdukar i alla fall. Sen ska vi prata lite om Tecken vad gäller startelva och konkurrens och så vidare. Och sen så har vi en ny punkt, en programpunkt som vi tänker ska följa med oss i varje avsnitt. Och den punkten rubricerar vi som ex-boysare vi minns. Och idag ska vi prata om en kille från Kanada. En liten teaser där. Det kommer i slutet av avsnitt 1-1. Tillbaka till Blåvitt-matchen. Du var inne på sista tredjedelen, eller var du det? Jag kan bara fantisera om att du nämnde det.
Nej, jag var väl på väg dit kan man väl säga. För sett till då att Boys förde spelet bra och ja, men, gjorde mycket bra med boll, så var ju då i andra vågskålen eller vad man ska säga, så ledde det ju inte till särskilt mycket, alltså produktivt rent målchansmässigt och så här, utan man hade ju ganska svårt att tränga igenom och faktiskt komma till konkreta lägen. Den tendensen såg vi lite i höstas också i Superettan. Jag tycker man såg det även i matchen mot Trelleborg som var ju en bra värdemätare där det var två jämna lag. De tog ut varandra lite grann, men
0-0.
Precis, så men Boys har ju lite att slipa på när det kommer till att bli mer farliga framåt. Alltså man gör det bra, men sen när man kommer inte hela vägen fram, så att säga. Vad kände du att du fick se det som var på plats på Valhalla IP och kunde suga in alla intryck därifrån?
Lite som du är inne på, att det var ett mod, en kreativitet, kanske inte en kreativitet i sista tredjedelen då, men på övriga delar av planen som följde samma struktur som Boys har följt de senaste åren. Och det var för mig, jag ska inte säga överraskande, men jag tyckte det såg väldigt bra ut i många sekvenser. Och det var faktiskt så att Boys rullade ut Blåvitt i vissa perioder. Men så hade man ju också med sig att ja, Blåvitt ska ju någonstans vinna den här matchen. Blåvitt har lite bättre, lite mer erfarna spelare. Så att de lär ju göra mål. Det blir nog en Blåvitt-seger ändå, även om det inte ser så bra ut. Men det hade varit intressant att se om det hade varit mållöst in i halvtid och det hade tagit lite längre tid innan Blåvitt fick något mål. För då hade de nu blivit ganska stressade. Det var rejäla känsloyttringar både på planen. Domaren var inte det mest populära där. Och även mycket känslor och ganska hetsk stämning även på läktaren. Det låg ju en förväntan i luften. Sen när matchen drog igång så ja, det var mycket liksom kritik inblandat, vilket det ju ska vara för en storklubb som Blåvitt. Så att det kändes som att Boys fick matchen lite dit de ville. De vann dueller, de kunde rulla runt, kunde stundtals diktera tempot lite. Så det var ju, det var positivt. Jämför man med träningsmatchen för 11 månader sedan på samma plan, inte mot samma lag men mot samma klubb, så såg det ju betydligt bättre ut nu. För då, så som jag vill minnas den matchen, så var Boys ganska ja, men de var längre ifrån, så som jag vill minnas det i alla fall, resultatmässigt men också prestationsmässigt. Så att sen blev det ju andra halvlek, blev vad den blev. Tog ju mindre än 3 minuter innan Oskar Wilhelmsson gjorde mål. Där Boys kom galet liksom. Albin Linnér och Filip Andersson och ja, det blev inte jättebra. Ganska, man kan väl tycka att det var lite svagt att Boys tillät Blåvitt att slå den bollen som de så gärna slår i djupled där. Så att sen blev det ju inte en transportsträcka, men något åt det hållet. Det kändes inte som att Boys var riktigt nära. Det var närmare 3-0 än en reducering.
Ja, de två målen man släpper in kommer ju lite som alltså snytingar, så sett till att ja, men första målet är ett jättefint frisparksmål av Oskar Wendt. Sen så, och då hamnar man ju i underläge där inför andra halvlek, och när man då tidigt i andra släpper in 2-0 också, då blir det ju svårt att återhämta sig från det, just med tanke på att man inte har haft det trycket framåt i sett till målchanser, även om man då spelar väldigt bra och rullar runt bollen bra, så är det svårt att liksom vända på ett sånt underläge när man inte har det chansmässiga momentumet i matchen.
Sen tycker jag att en annan sån grej som jag hejade till på lite, det var attityden hos boyspelarna. Det fanns en kaxig framtoning. Melker Heier tvekade inte att tuppfäktas med Oscar Wendt och Marcus Berg mitt framför blåvitt klacken. Och då pratar vi om Melker Heier som han har ju knappt spelat fotboll, höll jag på att säga. Men alltså för 2,5 år sedan spelade han knappt fotboll när han bodde i Spanien och spelade, har 15 superettan matcher på sitt samvete. Liksom. Han står upp mot dem och Erik Persson har inga problem att käftas lite med Mattias Bjärsmyr. Det fanns fler sådana tecken som, det var ändå liksom bröstkorgen uppåt och en framtoning som jag gillade. Det var lite liksom småfult stundtals och det gillade jag, för jag tror att boys behöver det. Stundtals förra år tyckte jag att det var lite för snälla tendenser när det blåste lite. Så att det är liksom jädra anammat. Det känns lite liksom klischartat när man pratar om det, men jag tror inte man ska underskatta det. Jag tror det finns någonting där. Så att det är väl också någon form av plus.
Ja, men absolut. För där är ju, det är ju speciellt så sett på kupen att man att det blir en mix av att man möter lag av väldigt olika kvalitet. Nu har ju boysen en grupp här med Norrby som ju kom in istället för Akropolis, som ju då Norrby som var topplag i Superettan förra året. Två allsvenska lag. Sen i andra grupper finns Ytterhogdal som åkte på 13-0 mot Häcken och Skiljebro som förlorar mot Degerfors med 6-1. Så på så sätt så blir ju boys grupp, den är rätt stark, eller alltså hyfsat jämn. Det kan ju bli liksom bra och jämn.
Alla matcher är tuffa. Jag känns
ja, det är liksom, det blir inte några... Dels har man inte de här allra bästa lagen som Malmö, AIK, Hammarby och de här Djurgården. Och sen så har man inte heller de här riktiga, alltså från lägre divisioner.
Nej, boys är det sämst rankade laget om vi ser till vad de här lagen gjorde förra året. Och då är det ju ändå ganska hög klass att det sämsta inom situationstecken laget blev sexa i Superettan. Ja. Förra året. Ja, Norrby hamnade ju före boys i tabellen.
Ja, och var på samma poäng som HIF i kampen om kvalplatsen. Så nej, alltså där finns ju, det finns ju mycket att ta med sig. Alltså, oavsett om insatserna i de andra matcherna kommer att vara bra eller dåliga, så finns det ju väldigt mycket att jobba med från det man får ut av de här matcherna. Just med tanke på att motståndet står sig så pass bra och liksom är bra värdemätare för var boys ligger för tillfället.
Ska vi smyga vidare lite mot matchen 2 dygn senare mot Lunds BK? Vi ska komma in på tecken som sagt, om vi kan skönja lite mönster och konturer kring vilka spelare som ligger längst fram och är närmast en startplats och så vidare. Men då får vi först prata om träningsmötet med Lund, tycker jag. Lunds BK hemmahörande i ettan, sa jag det? Nej.
Det tror jag inte du gjorde.
Nej, men då har jag sagt det en gång och det räcker ju. Ett satsande, kanske till och med hårt satsande Lunds BK som värvade Adi Terzic nyligen, mittback med en del fina meriter, och André Kamp som provtränar med boys exempelvis, kommer närmast från Brage. Han bar lagkaptensbindeln mot boys här och matchen slutar 3-2 till boys. Matchens sista spark, Nikola Ladan slår en inåtskruvad hörna och den når Kamil Jebaras panna och går väl in via någon försvarare. Kamil Jebara ville få det till att det var hans mål. Andra hävdar att det kanske var självmål, men strunt samma. Där kom det avgörande 3-2 målet. I den 20 minuten hade Emil Jönsson fått till en pangträff och gjort 1-0, och så en kvart efter det gjorde Kamil Jebara boys andra mål för kvällen, också med ett skott utifrån. Jag var på plats Det var regnigt och blåsigt i andra halvlek och det var verkligen en försångskänsla där och då. Och det var ju ett reservbetonat boys där jag fastnade för Emil Jönsson och Camille Jebara. Jag tycker de var riktigt bra. Emil Jönsson bar dessutom kaptensbindeln när Victor Wilstrand klev av i 61:a minuten. Emil Jönsson som nog många räknade ut under förra säsongen. Sen kom han ju in i mitten av Superettan-säsongen när det var lite skador. Fick chansen, tog chansen och skrev nytt avtal. Och Camille Jebara var väldigt bra som vänsterforward. Hade stundtals lekstuga, ville utmana hela tiden. Och producerade ju dessutom poäng. Max Mölder, assisterande tränaren, som ledde laget i den här matchen. Eftersom Billy Magnusson är på tränarutbildning. Han sa att de har jobbat med just det. Och kommer fortsätta jobba med just det. Slutprodukten att Camille Jebara ska bli mer effektiv helt enkelt.
Men det är ju de här matcherna som är viktiga för de här spelarna. För speciellt nu när det är ett annat läge av försäsongen. När Boys samtidigt spelar tävlingsmatcher i cupen. Som man givetvis vill också få, även om det antagligen blir svårt att gå vidare som gruppetta där, så vill man ju ändå få kvitton och resultat med sig i de matcherna. Då är det ju viktigt att när det kommer de här parallella träningsmatcherna mot lag som Lund, att de spelarna som inte får så mycket speltid i svenska cupen, att de kliver fram och gör det bra. Och då många av de här yngre spelarna som Emil Jönsson och Camille Jebara, att de visar framfötterna och att de vill vara med och slåss om det. För detta, de här matcherna är ju deras stora möjlighet och stärka sina aktier. Och det att de då kliver fram och gör bra insatser i de här matcherna blir ju viktigt för deras del, för de har ju inte så mycket A-lagserfarenhet. De var ju med då lite grann då förra säsongen i Superettan, men har ju är ju fortfarande i en utvecklingsprocess. William Undreika till exempel gjorde ju sin första startmatch här, och så där är ju chans för dem att kunna visa upp sig. Allen Smajic, ett annat exempel, sådana som inte står längst fram i kön.
Han var också bra tycker jag.
Ja, som behöver kunna visa sina kvaliteter, att då få göra det i en miljö, ja, men mot ett motstånd som där man kanske också kan få uträtta lite grejer mer än att man kanske blir låst och så mot bättre motstånd.
Ska jag berätta hur Boys ställde upp, vilka som kom in i både den här matchen mot Lund och mot Blåvitt, och så kan du väl svara lite kring vad du tänker, för nu har ju någonstans laget kommit in i en ny fas. Det är tävlingsmatcher på agendan. Det är inte så förtvivlat långt till seriepremiären i början av april. Om vi kan hitta några mönster här kring vilka spelare som ligger längst fram och vilka som verkligen konkurrerar om en startplats och vilka som behöver steppa upp kanske.
Ja, men absolut. Det känns som att vi nu ska kunna hitta lite signaler här, sett till hur Boys har matchat laget i de här två matcherna.
Nu kör vi det lite nördigt här. Samtliga byten, även med U19-spelare och sånt, såklart. Vi börjar i fel ordning så att säga. Så vi börjar mot Lunds BK. Svante Hildeman startar ut i 46:e minuten, så han släppte in ett mål. Hampus Pauli släppte också in ett mål. Han kom in i halvtidspausen. En backlinje från höger med Jesper Strid, William Ondrejka, Viktor Wilstrand och Alexander Tkacz. Och så ett mittfält med Emil Jönsson, Nikola Ladan i den sittande rollen och Allen Smajic. Och så Elis Brandqvist, U19-spelare, lovande sådan. Väldigt lik Kevin Jensen när man ser honom på långt håll för övrigt. Ousmane Diawara i mitten och så Camille Jebara till vänster. Och i den 61:a minuten så klev Jesper Strid, Viktor Wilstrand, Alexander Tkacz och Ousmane Diawara ut. Inkom Albin Linnér på högerbacken, Edvin Dahlqvist på vänsterbacken, Isak Sjögren centralt i mittlåset och så Johansen med det underbara namnet kom in och ersatte Ousmane Diawara. 73 minuten, Elis Brankvist ut, Ardi Haidari, även han junior, in i hans ställe. Malik Schreim stannade på bänken. Och så går vi vidare till hur det såg ut i söndags. Amor Kadoura i mål, en backlinje från höger med Albin Linnér, Filip Andersson, Johan Rapp och Edvin Dahlqvist. Och så ett mittfält med Melker Heijer, Filip Ottosson, Adam Egnell. Och från trion från höger Robin Sabic, Erik Persson och Linus R. Olsson. På bänken Svante Hildeman, Viktor Wihlstrand kom in i 70:e minuten när Edvin Dahlqvist bröt. Jesper Strid kom in i 63:e istället för Albin Linnér. Nikola Ladan blev kvar på bänken. Emil Jönsson kom in i 63:e istället för Adam Egnell. Kamil Jebara fick 8 ordinarie minuter när han ersatte Linus R. Olsson. Och Ousmane Diawara kom in i 63:e istället för Erik Persson. Alexander Tkach fanns också med på bänken, men det verkar som att han var 19:e gubbe. Så, nu har jag pratat alldeles för länge. Reflektioner, tankar kring detta?
Ja, men det här är väl en grej som jag främst reagerar lite på. Det är ju faktiskt Nikola Ladan. Ny från Gais. Kommer ju in till Boys med lite oklar status. Han hade ju ett fjolår där han inte övertygade allt för mycket i en i ett lag som åkte ur Superettan.
Han var inte ordinarie.
Han var inte ens ordinarie där. Gjorde ju väldigt fint i Degerfors. Men och sen inte riktigt fått
det
att lyfta.
Det är ett par år sedan nu.
Precis, det är ju det. Jag tyckte ju lite på förhand att det kändes som en lite halvmarklig varvning. Alltså, han har säkert alltså, de här kvaliteterna som Boy söker, men se till var han alltså, står liksom i karriären. Han är inte purung heller. Tyckte väl
28 år.
Lite märkligt att se till hur Boy har varvat innan. Nu har han inte övertygat så jättemycket under försäsongen här. Och det...
Jag kan säga det att Nikola Ladan var... Han hade inte sin bästa dag mot Lund. Så han kom inte in i det, inte i passningsspelet. Han slog bort både långa och korta passningar och det kändes som i uppspelsfasen så befann han sig ofta i passningsskugga. Det var lite ovant att se en sexa i Boys på det sättet. Han styrde och ställde inte alls så mycket som Boys behöver. Deras sittande mittfältare ska göra.
Jag tycker det är intressant att för det, de tendenserna jag sett liksom när man har spelat i de andra matcherna också, ser man då till Boys mittfält, ja, Melker Höjer tror man ju jättemycket på och har ju...
Ja, vi gör det i alla fall.
Ja, vi gör det, men det antar jag att Boys också gör.
Jo, det gör.
Man ger ju honom stort förtroende och ser ju säkert honom som en den spelaren som ska ta det stora klivet den här säsongen. Adam Egnell som är också ny från Gais då, men som gjorde en bra säsong förra säsongen, var väl Gais bästa spelare egentligen.
Och, ja, om han inte var bäst så var han väl åtminstone bästa målskytt.
Ja, han var ju definitivt en av nyckelspelarna i det laget. Och han...
Jag tror han var bänkad i stundtals. Men ja, vi får inte snurra in på det. Han gjorde en bra säsong i ett svagt Gais.
Det gjorde han i alla fall. Och hur som helst så tror jag ganska mycket på honom i Boys. Jag tycker han har intressanta egenskaper och liksom fyller en roll lite av det som Boys har saknat. Alltså, eller det Boys har tappat från förra säsongen. Just att man behöver någon poängproducerande mittfältare där. Det kan ju Melker Heijer också vara såklart, men där jag tror att och tycker att han ser eller tror att han kommer att kunna bli bra och fylla en lucka där.
Då... Ja, han kom ju bara för ett par veckor sedan också, så att lite för tidigt och ja, men
ja, det
slå på någon stor trumma.
Ja, det går ju inte att
vänta liksom... lite till.
göra någon stor bedömning av det han har presterat hittills i Boys. Men det känns som en spännande värvning. Ung spelare också, 23 år gammal. Född 99. Så han tror jag kan bli intressant. Och då återstår ju då liksom, sett till det här tremannamittfältet man hade mot Göteborg, Filip Ottosson som ju gjorde en jättebra fjolårssäsong i Superettan och som rimligtvis inte bör bli sämre den här säsongen. Så med de tre där så tycker jag att Boys har ett bra mittfält och då kanske det blir lite tufft för Nikola Ladan att slå sig in där. Filip Ottosson kan ju spela åtta också, eller gjorde ju det förra säsongen de flesta matcherna, så där han är ju användbar i båda rollerna.
Men han ska ju spela. Och
ja, det är klart.
Och Melko Heijer ska spela och Adam Egnell är också värvad till Boys för att vara en startspelare.
Ja, så jag ser väl de här tre att de ligger före Nikola Ladan. Det verkar ju så också. Om jag då ska försöka tolka det så som Boys har ställt upp här nu, eller ställt upp mot Göteborg, att de tre ligger främst på mittfältet. Och då är det lite intressant att Ladan hamnar utanför som ett nyförvärv. Ska man sen andra tecken så...
Kan vi bara stanna vid Ladan först? Att, det är väl inte sensationellt att han inte startar mot IFK Göteborg och så som matchen artade sig är det väl inte extremt konstigt att han inte hoppade in heller. Men det är ju just det här du pratar om. De andra mittfältarna, de ska ju någonstans starta. Och Nikola Ladan spelar hela matchen mot Lund. Vilket jag tolkar som att ja, de plockar ut några spelare efter timmen där. Som nog kommer starta mot Mjällby till helgen. Och det gjorde man inte med Nikola Ladan. Han kan väl stå där i startelvan på lördag ändå, men jag blir inte förvånad om han kanske börjar på bänken då om man kör vidare med det här mittfältet. Billy Magnusson, tränaren, har ju öppnat för rotation i truppen och att han har ju sagt det, att han vill se vissa spelare från start i åtminstone en av de här matcherna mot allsvenskt motstånd. Och ja, jag trodde väl kanske att Nikola Ladan skulle starta mot Mjällby.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men efter insatsen mot Lund så alltså är jag inte lika säker faktiskt. Då är det kanske viktigare att få in Filip Ottosson i den rollen i ytterligare en match mot kvalitativt motstånd.
Ja, jag är också inne på samma spår där. Ska jag sen kika på fler tecken så är det väl kanske inte tecken i den bemärkelsen, utan där var det något jag fastnade för i Boys uppställning. Om vi då tar mot Göteborg så var det ju några positioner i backlinjen där nog snarare tänker att ja, där ska man inte slå på någon trumma, utan Albin Linnér fick spela högerback. Jesper Strid kom ju in där. Jesper Strid som ju för övrigt har sett väldigt intressant ut i här på försäsongen.
Så, något av försäsongens utropstecken, ja, vill jag hävda.
Ja, det skulle nog jag också vilja påstå. Så de två kommer ju säkert att alternera där fortsatt en tid framöver innan man bestämmer där. Så där ska man inte se det som att tänka.
Nej, jag
Linnér går före Strid. Absolut.
Att Linnér startade mot Blåvitt ser jag inte som ett tecken på att Linnér är före Strid.
Nej.
Utan jag tror snarare att man vill testa Linnér mot väldigt bra motstånd också, för att man har kanske inte riktigt fått ut lika mycket där strid har legat långt framme sedan dag ett, har det känts som. Han behövde kanske inte den startchansen mot Blåvitt lika mycket som Albin Linnér.
Nej, det är samma där. Tänker jag liksom att där är det ju mer en annan slags fråga. Det är inget som tyder på att han, den ena eller den andra ligger före på det sättet. Samma med mittbackarna skulle jag vilja säga. Nu var det Filip Andersson och Johan Rapp som startade. Wihlstrand kom in och Rapp gick ut som vänsterback när Dahlqvist gick ut, så där är det också en öppen konkurrenssituation där man från match till match antagligen kommer och rotera lite till, så det är ju samma där vill jag inte heller liksom sticka ut någon hake, slå fast något åt ena eller andra hållet.
Ja, men intressant att Rapp startade ändå och att man satsade på en offensiv spelskicklighet snarare än muskler och fysik i Wihlstrand. Jag trodde kanske att Wihlstrand skulle starta istället för att väga upp mot Bergs skicklighet. Vi pratar ändå om allsvenskans bästa forward i mitt tycke i alla fall. Så det är intressant att man valde det spåret, och jag ser ju mycket fotboll i Johan Rapp. Det finns någonting där. Han startade väl 16 matcher i Superettan förra året. I år bör det kanske bli fler. Och det kanske är så att Viktor Wihlstrand får spela tredje fiolen då om Johan Rapp tar de stegen. För han har grejer att utveckla. Det finns spetsegenskaper, men det finns också skönhetsläckar. Filip Andersson känns ju som att Boys kommer ju nog försöka få honom till den han var tidigare. Att, ja, men den mittbackskaptenen, mittbacksgeneralen som man kan luta sig mot, och att han är etta. Men det är ju inte givet efter försäsongen för hans del. Så att han måste också leverera. Och det vill ju till att alla de här tre är i gott skick. För alla kommer bära en viktig roll på ett eller annat sätt. Speciellt om Boys inte skulle vara in en mittback. William Andrika finns ju där också. Spela sin första A-lagsmatch från start nu mot Lund. Spela hela matchen. Jag tycker att det var ganska tydligt att han har en bit kvar till att konkurrera om en startplats i Superettan.
Ja, nej, men så är det ju. Han är ju inte med i den leken på samma sätt. Det har ju också varit ganska tydligt från Boys att han har en utvecklingsprocess framför sig. Det är ju fullt naturligt, bara 16 år gammal, så det kravet kan man inte sätta på honom. Men, men det är intressant ändå med Rapp ju såklart. Spelar ju mycket högerback i slutet av förra säsongen. Nu har ju Boys, även om man till antalet var väldigt många ytterbackar förra säsongen, så var man ju inte jättebra klätt där eftersom att ingen av dem övertyga. Nu har man ju...
Men Rapp var ju den bästa
högerbacken. Ja, han var ju den bästa helt givet sett till konkurrenssituationen på mittbackspositionerna, att man spelar med Rapp som högerbacket, som han gjorde det väldigt bra.
Ja, och någonstans men lite där tänket att man ska spela med de bästa spelarna också.
Ja.
Ett tag känns som att Rapp måste in någonstans, och är det fullt i mittlåset, sätter de på högerbacken, speciellt eftersom de inte hittar någon annan given där när Dennis Olofsson, Jonathan Asp och Hampus Farm inte levererade vecka ut och vecka in.
Ja, nej, men så var det ju. Det var ju en konsekvens av att man inte liksom hittar rätt, för man Rapp är ju i grunden mittback, men
och vill vara det nu också. Det berättar ju för mig precis efter mot IFK Göteborg att nu är det mittbackspositionen all in. Så vill han ha det i alla fall.
Och Boys har ju då det bättre förspänt på högerbacken nu när man har varvat in två nya, och framförallt då Strid har visat sig vara väldigt bra här, och Linnér också har ju spännande egenskaper, har ju också kommer ju från en superettan konkurrent, så han är ju van vid den här nivån också.
Dock är han inte van vid att spela högerback.
Nej, det
i
är
en fyrbackslinje.
Så är det ju, han spelar ju mer han har egentligen varit överallt nästan, men
offensiv spelare i grunden, vilket är för sig Jesper Strid också, men Albin Linnér har, ja, men där här är man ju till att Boys kommunicerade att vi har varit honom som som högerback. Det är nästan så att man fick känslan att Albin Linné också hejade till när man läste mellan raderna i den intervjun du gjorde med honom för någon månad sedan.
Ja, nästan lite så. Det kan ju också vara en förklaring till att man kanske upplever att Jesper Strid ligger lite längre fram. Att Albin Linné har en process framför sig och hitta rätt i den här rollen. Han har ju spelat lite wingback i en fembackslinje.
Spelat mycket till vänster också.
Ja. Så det, där han är ju i en annan fas kanske lite där och lära känna sig själv i den rollen. Ska man...
Strid känns lite som årets Filip Ottosson, om du förstår mig rätt. Att det har sett bra ut från dag ett. Ett nyförvärv som förstår det mesta och ser ganska bra ut från dag ett.
Ja, men
det känns naturligt. Det känns inte som att... men det känns som att Albin Linné, Ousmane Diawara, Nikola Ladan är nya i det här laget. Men det känns inte som Jesper Strid är det.
Alltså det faller så väldigt naturligt när han spelar, tycker jag. Det är samma som bra liknelse där med Ottosson, för det gick ju otroligt smidigt för honom att komma in i det systemet. Han har ju också själv tittat mycket på Boys matcher då inför när han kom dit för att verkligen lära sig hur de spelar och vad som förväntades av honom i laget. Nu vet jag inte om Jesper Strid har gjort likadant, men det känns som att han har kommit in i det väldigt smidigt och det är ju såklart positivt att man, om man då kan få på plats en högerback som kommer in i systemet, för det var ju lite det man föll på i backlinjen förra året, att man inte hittar rätt på den positionen. Ska vi, jag kan nämna några ord om Edvin Dahlqvist också då som...
Ja, det, jag tänkte också på Edvin Dahlqvist. Great minds think alike.
Ja, men så är det. Som jag sa, många fina offensiva aktioner, lite svårare defensivt. Han är ju inte den, alltså han är ju väldigt ganska kortvuxen ytterback.
Men rejäl ändå.
Ja, han är ju alltså ganska stark.
Han har några kilo muskler ändå.
Det har han, men så där får man väl också, kanske han är också ny på den här nivån, även om man har ett allsvenskt inhopp, ett jättekort inhopp.
Det var väldigt kort.
I Göteborg så har han ju hållit till på ettan nivå liksom, och där finns ju också en viss lärofas innan han säkert har kommit in i allt. Men
ja, han är ju van alltså Kviding har ju parkerat bussen exempelvis när de har mött lag som Boys tidigare, så att han är ju kanske inte lika van vid den här filosofin helt enkelt. Och jag tror att Boys jobbar mycket med att få upp honom längre i banan i en utgångsposition i uppspelsfasen, i en offensiv utgångsposition alltså. För att få honom att släppa på bromspedalen där och bara köra. Kan de lyckas släppa på den bromspedalen så kan han nog på superettanivå liksom äga sin kant. Det kan jag nog ändå se framför mig att den potentialen finns.
Ja, men de tendenserna tycker jag har varit intressanta, just med tanke på det du säger, att han inte kanske är van vid en så offensiv roll. Att och jag har fastnat lite för just hur han har hanterat offensiven, att han har haft fina tendenser där framåt. Det som här finns ju då Alexander Tkach, trotjänaren som är väl inkörd i systemet, som konkurrerar också på den här positionen. Men förra säsongen han började ju jättebra. Han var ju
en av Boys absolut bästa spelare.
Kanske Boys, sett till liksom kontinuiteten i prestationerna, var väl han kanske jämnast på en hög nivå under våren. Sen så på hösten så i takt med att laget också hade det tuffare så dalade väl han också lite i prestationerna. Men han hade ju kopplat då till att man hade ju Jonathan Asp och de här som också kunde spela vänsterback, men kopplat till att ingen av dem tog chansen när de fick
den, så var han ju ganska, för konkurrens.
Han var ju ganska ohotad i den positionen, och att Boys då får konkurrens på vänsterbacksplatsen också, det kan ju också spåra både han och Dahlqvist att att kliva fram mer och visa sig. Det är också bra att man får den konkurrenssituationen både till höger och till vänster och i mittförsvaret. Så det finns ju, även om Boys roterar mycket förra säsongen, så var det ju inte för att alltså på ytterbackspositionen var det ju inte för att man inte kunde välja för att det var för många bra alternativ, utan mer för att man inte hittar rätt och att man då nu istället kan jobba med vassare möjligheter. Det tror jag kan gynna Boys.
Det kanske har haft någon tuff försäsongsmatch där han inte varit särskilt bra också. Kanske positivt att väcka honom lite. Att han följer med till Göteborg, men det blir ingen speltid. Jag frågade honom direkt efter matchen, var du 19 gubbe? Och det visste han inte där och då. Men sen när jag kollade på den officiella laguppställningen på svenskfotboll.se så var hans namn borta, och med tanke på att man bytte ut en vänsterback och Alexander Tkacz inte kom in, så tyder ju det på att han var 19 gubbe. Så att kanske någon form av strategi där. Dels hade man ju många konkurrenskraftiga spelare ändå på bänken, och man vill ju balansera en bänk, inte ha för många på en position och så vidare. Och Tkacz lär ju starta mot Mjällby, men kanske sunt att man visar honom att du måste leverera också för att ta den där ordinarie tröjan som du har haft i flera år.
Absolut.
Har vi några fler tecken kring spelare innan vi går in på vår nya programpunkt?
Ja, men det känns som att vi har täckt backlinjen och mittfältet. Nu var det Amor Kadura som stod i mål här, men det pratade ju Billy Magnusson om inför den här matchen, att han vill ge båda målvakterna, alltså även Svante Hildeman, chansen i kupen här. Så det ska man väl kanske inte heller se som något jättetecken att nu har Boys valt målvakt, så ser inte jag det. Amor Kadura gjorde fina räddningar, några stycken här mot Göteborg, så men det, där känns det fortsatt som att där är det inte hugget i sten än framåt. Sen var det väl inget jag höjde på ögonbrynen. Robin Sabic, Erik Persson, Linus R. Olsson, ja, det är de tre jag ser som de här och nu är de ju längst fram.
Så det, ja, Ousmane Diawara hade ett förtvivlat tufft inhopp mot Blåvitt, var bättre mot Lund, vilket han ju också ska vara. Så där, det som vi har pratat om tidigare, det kan nu bli både högt och lågt för hans del, och det kommer nog pendla en hel del. Och det är apropå, du har pratat om att det är en process och en utvecklingsprocess kring vissa spelare, så är det ju verkligen så kring Ousmane Diawara, som kommer från lägre nivå och han är inte alls skolad på elitnivå och så vidare. Jag tycker det syns ibland, men så finns det ju de där spetsegenskaperna som ändå gör honom kittlande på något sätt. Men det är väl en sån spelare som jag tror att Billy Magnusson och Max Mölder vill se lite fler minuter mot Mjällby, men det vill nog till att han tar chansen mot lite etablerat motstånd också. Kamil Jebara är intressant, var jättebra mot Lund och fick några minuter mot Blåvitt, och det har vi varit inne på tidigare att det är en han kan inte få sitt genombrott i år, men han kommer nog få rikligt med chanser, och vill det sig riktigt väl så kan han blanda sig i startleken på riktigt. Riktigt där är han väl inte än, men han är verkligen och flåsar de andra i nacken, tycker jag. Och han tog verkligen chansen mot Lund. Så att för att knyta ihop den här säcken så kan vi väl konstatera att vi förväntar oss en annan startelva mot Mjällby. Vi förväntar oss att det kanske till och med blir en 3-4-5 byten för att fler spelare behöver testas från start i tävlingsmatch mot allsvensk motstånd.
Ja, men så är det. Mjällby en bra värdemätare det också.
Man har ju värvat Albin Mörfelt nu. Jag är lyrisk över den värvningen. Ja, jag gillar Albin Mörfelt. Och jag gillar Andreas Brännström också, tränaren i Mjällby.
Kan ni berätta lite om vad som sker bakom kulisserna på HD-redaktionen? Vi satt och åt och flashen från för den här varvningen som Mjällby presenterar Albin Mörfelt. Jag kände på mig att det skulle bli en episk reaktion från Erik. Och då sa jag till honom att nu ska du få höra något som kommer göra dig väldigt glad. Och då berättade jag att Mjällby hade varvat Albin Mörfelt. Och det är synd att det inte finns den här reaktionen på film. För då hade vi kunnat lägga ut den på HD Sportens Instagram-konto. För det var episkt att se. Jag vet inte vad du har att säga om den här reaktionen och dina känslor för det.
Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag blev glad. Jag gillar Albin Mörfelt. Jag är lite spänd på Mjällby inför den allsvenska säsongen. Jag förväntar mig att Hasse Larsson snart skulle komma med en riktig smällkaramell och jag tycker detta är en prestigevärvning. Albin Mörfelt, han hade kunnat gå in i många bra allsvenska lag. Han hade passat in på många ställen tycker jag. Så att, nej, jag förväntar mig mycket av honom under den allsvenska säsongen. Får vi se om han ställs mot Boys nu till helgen. Men jag blev glad.
Det var ett roligt ögonblick. Som ju den här berättelsen kan inte göra sig jättebra i poddform.
Jag tror inte det lyfte. Alltså det är mycket möjligt att någon har stängt av. Ja. Efter, för det lyfte ju inte riktigt. Men du och jag som var där.
För oss är det ju trevligt.
Mm. Ska vi gå vidare till den sista programpunkten. Som vi kallar... X-boysar vi minns.
Ja, men det kan vi göra. Det är ju en premiär för den här nylanserade programpunkten. Jag vet inte om du ska berätta lite mer vad det här innebär och handlar om.
Ja, men vi tänker att vi i varje avsnitt, åtminstone i varje avsnitt där du och jag är med, kanske inte i intervjupoddar och sånt, det hade känts lite malplacerat, men då så tar vi upp någon X-boysare som vi minns helt enkelt. Det kan vara allt från Claes Krimqvist till Jonathan Levi och Jakob Ondrejka. Det kan vara icke-aktiva spelare, det kan vara aktiva spelare. Det kan vara duktiga spelare och mindre bra spelare. Och den personen vi ska prata om idag var väl, ja, men han tillhör ju den mindre duktiga kategorin, för han fick inte jättemycket islossning. Han fick inte alls någon islossning i boys-tröjan. Det var en väldigt kort period också, men vi vill ju inte glömma Hanson Boakai, med reservation för att uttalet skulle kunna vara ännu bättre. Han kommer ju från Kanada. Hanson.
Han bär ju på en lite speciell livshistoria kan man ju säga.
Man vill ju inte säga Hansson.
Ja, det känns ju väldigt svensk. Det har inte riktigt kanadensiskt klingande.
Men han var då i Boys under en period 2016. Om jag har kollat rätt i statistikkolumnen så gjorde han 4 matcher. Så detta var under den säsongen där Erik Persson gjorde succé, var skyttekung. Jonathan Levi var där och Agim Soppi var tränare och Boys slog ut MFF och kuppen. Rade Pritcha kom där på sommaren. Boakai kom väl under sommaren också om jag inte minns helt fel. Och Boys blev väl 3 i ettan det året. Men berätta om den här kanadicken född den 28 oktober 1996.
Ja, men det är som jag sagt, det är en lite speciell livshistoria. Föddes i Guinea, nära gränsen till Sierra Leone, av föräldrar från Liberia som...
Och då tänker man på Jimmy Dixon och Julie Johnson.
Det gör man. Dee Williams. Alltså.
Ja, Dee Williams också. Williams. Ja, de tre.
Ja. Många, många.
Men nu ska vi inte fastna på dem. Jag ber om
ursäkt. Nej, det ska vi inte. Men kom ju, flyttade då till Kanada som 7-åring. och etablerade sig väl där liksom, gjorde en del ungdomslandskamper och kallades för Kanadas Messi bland annat. Bara en sån, ett sånt smeknamn får jag nog höja på ögonbrynen, men kom
han sa i en intervju till HD i augusti 2016 när han hade kommit att han kallas hellre för Kanadas Ronaldinho.
Bara en sån sak. Ja,
alltså. Bara att han vill bli kallad, ja, det säger ju en del. Alltså.
Det finns ju en del såna skumma smeknamn man fram. Jag minns jag läste något om turkiska Dybala och sånt här. Så det finns ju många exempel på sånt. Men efter att ha spelat i FC Edmonton så spelar han i den kroatiska andra ligan med Dugopolje.
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 Nej, jag vet inte.
Min kroatiska är inte allt för bra. Men som då, i juli 2016, dryga halvåret efter han gick till det här kroatiska laget, så kom han då till BoIS. Sen efter det så fortsatte karriären på lite udda håll i Uta Arad i den rumänska, ja, inte i högsta ligan utan på en annan nivå i Rumänien. Och sen så,
långt ner i seriesystemet i Rumänien?
Nej, inte långt ner i seriesystemet utan
längre ner än högsta ligan. Du vet, ja, inte riktigt
nej,
var.
Men det, men, andra ligan i,
det var andra ligan
i Rumänien. Är ju inte kanske det glassigaste stället i världen att spela fotboll för.
På, inte Valmir Berisha spelat i typ rumänska andra ligan?
Det kan han mycket väl ha gjort. Där är många som har varit på udda äventyr. Kanadas Messi och Kanadas Ronaldinho, det är ju, man tänker ju inte att en spelare med det smeknamnet ska härja i rumänska andra ligan. Efter det så flyttade han vidare en sejour i Finland där han spelade i Ekenäs IF och Inter Turku. Och sen så återvände han till Edmonton 2019. Så
spelar han fortfarande?
Han gjorde sitt första framträdande för Edmonton då sen återkomsten mot Forge FC, där det finns en svensk, en helsingborgare, Alexander Ashinioti Jönsson. Den matchen spelade han 2020. Sen här och nu, efter min snabba googling, kan jag inte hitta något.
Without club står det på Transfermarkt.
Så ja.
Han var rekordung också någon gång.
Nämnde han var rekordung debutant i NASL, North American Soccer League.
Fin merit.
Bara en sån sak, kan vara alltså 16 år och 231 dagar gammal. Tog över rekordet från sin förre tränare Colin Miller, står det här. Så ja, nej, men det är en intressant historia, får man väl framförallt säga. Om det var en kanske mindre intressant fotbollsspelare sett ur BoIS perspektiv, så sett att han inte lyckades jättebra där, så bär han ju åtminstone på en hel del erfarenheter från världens alla hörn. Det är alltid lite intressant med sådana globetrotters i fotbollssammanhang.
Kanada är ju dessutom nära VM i Qatar i slutet av detta året. 2016 så trodde nog Agim Sopi och många andra att Boakai vid den här tidpunkten skulle vara en landslagsspelare och därmed VM-aktuell, men så verkar det inte vara.
Nej, han får nog tufft att slå sig in med
det är ett halvår kvar.
Jonathan David från Lille och Alfonso Davis från Kanada och Atiba Hutchinson som
Alfonso Davis från Kanada, sa du?
Alfonso Davis från Bayern München. Han är kanadensare.
Ja, ja, det är ju bara märkligt att säga att han är från Kanada när vi pratar om Kanadas landslag.
Ja, det tänkte man ju vara underförstått. Men han är i Bayern München, som säkert många känner till.
Underbart, Sebbe. Ska vi säga tack och hej? Känner vi oss klara för denna dag?
Ja, men det tycker jag väl. Vi fortsätter och passa på. Nästa vecka är inte jag här i alla fall.
Du är utomlands.
Då är jag utomlands. Ska ner till Spanien och bevaka HIFs träningsläger. Så då är jag tillfälligt ur Landskrona Boys bubblan i en vecka.
Men sen är du gladeligen tillbaka
sen
igen.
Sen är jag gladeligen tillbaka igen och kör fullt ös. Då börjar vi blicka lite också längre framåt mot premiärerna så småningom också. Så det blir intensiva veckor här framöver.
Ja, när du är tillbaka så har Boys spelat klart i Svenska Cupens gruppspel. Som sagt, kommande helg, Mjällby borta, helgen därpå, Norrby hemma. Med det så säger vi tack och hej och önskar en fortsatt trevlig dag eller trevlig natt eller när du nu lyssnar på detta. Sköt om dig.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.